Vi är varmt välkomna att fira mässan idag. Det är den helige Stefanos dag, eller annan dag jul som den ju också heter då. För dig som lyssnar på, ja, vi kan vända oss om och säga välkomna till varandra. Du har några i närheten, särskilt som du inte har hälsat på förut. Vi är särskilt välkomna allihopa. Och du som lyssnar på webbradion, psalmerna idag, det är nummer 14, nummer 477, nummer 393 och sen 119 från den tredje versen. Och sen så ska vi se, idag går kollekten till ACT, Svenska kyrkan, och insamlingen via ljusbäraren nu går till Open Doors. Det stämmer, vad står så i agendan? Jag har ingen här. Ja, vi blir stilla i bön medan klockorna ringer. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Herre, vi tackar dig för dina martyrer, dina vittnen som har givit sitt liv för bekännelsen till ditt namn. Herre, vi ber att vi idag skulle inspireras av dem. Herre, sänd din helige Ande och fyll våra hjärtan med mod och frimodighet. Fyll våra hjärtan med kärlek till dig så att vi ser att du är mer värd än någonting annat. Amen. Det är två modiga, Petrus och Johannes, som vi möter i dagens text från Apostlagärningarna, episteltexten. Det är lätt att titta på dem och se upp till dem och tänka, åh vad de är frimodiga och vad de står upp och vad de är härliga. Och sån är inte jag. Men de hade ju inte alltid varit sådana. Dag, tror du att du kan sänka de strålkastarna som jag har så på mig? Nej, de där uppe så. Det är lite starkt solsken här idag. Det är lätt att se liksom att man speglar sig i dem då. Det kan man ju göra. För att det är så man, som de är, sådan borde man vara. Men det är lätt då också, om man inte hittar evangeliet efter det, att man har liksom speglat sig där. Så det är lätt att man tappar modet och tänker, ja, men jag är en fegis liksom. Jag är inte som dem. Och idag pratar vi om martyrerna. Och det där det föredöme som de har, det är så oändligt långt borta. Så det finns ingen möjlighet för mig att hamna ens i närheten av det. Jag hoppas att det finns någon slags smitväg här som man skulle kunna ta till då. Men kom ihåg att Petrus, särskilt om vi läser så mycket om, han hade verkligen inte alltid varit på det sättet som han är idag när han står och bekänner inför överste präster och andra makthavare där. Utan vi minns ju så väl hur Petrus tre gånger förnekade sin mästare då när han var rädd den natten då Jesus greps. Och vi vet också faktiskt att även efter pingsten och senare efter det här, när han beter sig så fördömligt då, långt senare, så fegar han också ur vid andra tillfällen. Och så där är det ju med synden i våra liv, att vi blir liksom inte av med den, utan ibland så trillar vi dit i alla fall. Men då får vi resa oss upp igen. Den rättfärdige faller 7 gånger, men Herren reser honom upp, står det. Och sen så slutar det inte där, utan Herren vill ju också ge oss kraft att lära oss att resa på oss och att överge de synder som vi trillar dit i. Men också feghetens synd som vi ofta faller i. Men låt oss nu först be om förlåtelse när vi inte har stått upp och bekänt vår tro. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skuld. Till dig som har bekänt din synd säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, Helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Bland människor som han älskar. Herren var med er. Låt oss bedja.
Herre vår Gud, du som gav den första martyren Stefanos nåd att be för dem som stenade honom. Lär oss att älska våra ovänner och förlåta dem som står i skuld till oss, så att vi i ord och handling kan vittna om din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord först i den gammaltestamentliga läsningen.
Texten är hämtad från profeten Mikas 7 kapitel. Ve mig, det är som när frukten plockats och den sista vinskörden är över. Det finns inga druvor att äta, inga färska fikon för min hunger. De trofasta är borta ur landet, inte en ärlig människa finns kvar. Alla ligger på lur för att mörda, de vill fånga varandra i sina nät. De är ivriga att göra det onda. Stormannen fodrar gåvor, domaren låter sig köpas, den mäktige kommer med krav, ja, allting blir förvridet. Den bästa av dem är som ett törnsnår, den ärligaste värre än en taggig häck. Den dag dina väktare förkunnat är inne, straffets dag har kommit. Nu drabbar förvirring folket. Tro inte på en vän. Lita inte på en förtrogen. Vakta din tunga inför kvinnan i din famn. Ty sonen föraktar sin far. Dottern trotsar sin mor. Och sonhustrun sin svärmor. Och en mans husfolk blir hans fiender. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig svikit. Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig svikit. Därför räds vi inte om bergen störtar ner i havets djup. Om en vattnen brusar och skummar och bergen darrar vid havets djup. Gud här har tillflykt och får styrka, en hjälp i nöd som aldrig sviker. Här är en flod var strömmar ger glädje åt Guds stad, som den högste har helgat till sin boning. Här inne bor Gud, den skall aldrig falla, den får hjälp av Gud när morgonen gryr. Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig svikit. Folken varnar, riken vacklar, då hörs hans röst och jorden bävar. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig sviker.
Hör också Herrens ord i dagens epistel.
Episteltexten är hämtad ur Apostlagärningarnas 4:e kapitel. Rådet kallade in Petrus och Johannes och sade åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då gav de dem en ny sträng varning, men släppte dem sedan. För folkets skull såg de ingen möjlighet att straffa dem. Alla prisade ju Gud för vad som hade skett. Ty mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över 40 år gammal. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sade: härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer, du som har låtit den helige ande säga genom vår fader David, din tjänare, varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar trädde fram och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Så lyder Herrens ord.
ett fel i pålysningarna idag var att kollekten, insamlingen under den här månaden går till Göteborgs kyrkliga statsmission. Och sen när det gäller efterevangeliet, idag har vi inte vanlig söndagsskola, men det finns saker nere i söndagsskolrummet där. Och Maria visar er om ni vill gå ner och göra någonting med de sakerna som finns där. Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet. Så skriver Sankt Matteus. Jesus sa till lärjungarna: var och en som känns vid mig inför människorna, honom ska jag kännas vid inför min fader i himmelen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min fader i himmelen. Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Så jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk ska bli hans fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Så lyder det heliga evangeliet. Så ber vi det. Ja, ska vi sjunga söndagsskolsången också idag? Det gör vi. Så ber vi det, Herre, att du ska låta oss förstå vad du vill säga oss idag. Amen. När Jesus föds så kommer Guds rike in i världen. Och hans rike är fred, det är rättvisa, det är förlåtelse, det är helande. Det är allting det som ryms i det hebreiska ordet shalom, som betyder frid och fred. Det är inte bara avsaknad av konflikt och krig och så, utan det är liksom allt gott. Och vi firar jul förstås, och vi sjunger om fridsfursten som har blivit född. Och genast så blir det ju motstånd när fridsfursten kommer in i världen. För den onda makten finns i världen. Den styr mycket, styr också människors tankar och hjärtan och så. Och den känner att världen glider den ur händerna, och den reagerar. Det gör ju bland annat då Herodes, som fastän mäktig är en slav under sina begär. Och därför så är han ett hjälplöst offer för det som den onde viskar i hans öra. Och ett krig har börjat i den andliga världen som också tar sig uttryck i det mer synliga. Jesus barnet flyr till Egypten. Och likadant är det när Jesus börjar sin verksamhet efter sitt dop. Han döps, han förs ut i öknen och blir där frestad av djävulen som försöker få honom på fall. Mörkret vill helt uppsluka honom, spika fast honom, döda honom. När ljuset kommer in i världen så blir det så som när den kalla luften möter den varma luften i naturen. Det kan bli en urladdning. Det blixtrar och det åskar. Och på samma sätt blir det överallt där Jesus går fram, också när han sänder ut sina lärjungar med ordet och anden. Allt de kommer med är gott, men just därför så uteblir inte motståndet. Och det är därför som Jesus säger: ve er när alla talar väl om er. För om alla talar väl om de som sprider evangeliet, då är det något som inte stämmer. För då är inte kraften där, då är inte sanningen där, då är inte heller kärleken där. Det blir motstånd, därför att du kan inte blanda de här två enheterna, så att säga, ljuset och mörkret. Och så läser vi om ytterligare en sån här incident då idag i apostlagärningarna. Apostlarna har begått brottet inom citationstecken att bära med sin Guds helande till en förlamad man. Och folket blir då intresserade av att veta vad är det som har gjort att den här mannen har blivit botad. Och då säger Petrus, då säger de: Jesus, säger de. Och då är striden igång. När man säger Jesus, då är striden igång. Kriget börjar, motståndarna går på dem. Bortglömd är den lame mannens helande, och kvar i centrum finns de som har sagt det förbjudna ordet. Och de som skulle vara andliga ledare men inte är det, de reagerar, och så blir Petrus och Johannes, de blir gripna. Syftet är att tysta dem. Man måste inte gripa dem, man kan muta dem kanske också. Det kan gå bra ibland, kan sådana där ledare tycka. Men huvudsaken är att vi måste få tyst på dem. Tig, annars. Men det går inte att hålla dem, för att folket faktiskt här är väldigt glada för att de ser den här mannen har blivit botad. Så att folk tycker detta är fantastiskt. Och därför så kan de här opinionskänsliga andliga ledarna, då kan de inte göra som de och som den onde vill, utan de måste lyssna lite på folk, som måste släppa dem. Och vad händer då? Jo, de ger sig inte. Utan hur reagerar de? Och det kan vi lära oss. Hur ska vi reagera? Alltså, de har ju fått sig en riktig smocka där. Det är inte roligt att bli slängd i fängelse. Det är väldigt obehagligt, kan jag tänka mig. Jag har aldrig blivit det. Men om man tänker att man är utsatt för någon typ av repressalier, så är det obehagligt. Vad ska vi då göra? Jo, Petrus och Johannes, de har ju varandra. Men när de kommer tillbaka sen till de andra då, så är det första de gör då här, som vi ska se, det är att de talar med Gud om saken. De talar med Gud om saken. Vad de har varit med om. Och de ber om frimodighet att fortsätta förkunna Guds ord på på samma sätt. Inte lite avslipat, lite smidigare så att det kan bli mer acceptabelt, mer rumsrent, utan på samma sätt. Och att Gud på samma sätt ska fortsätta att bekräfta sitt ord genom att gripa in och hela människor. För det är så Guds ord blir bekräftat, vet ni. Det är så vi tar till oss det. Paulus kan ju berätta om det, att när han liksom... På den tiden var det här med retorik var jättestort i antiken. Och de gamla grekerna var duktiga på det. Så här ska man tala, det finns olika trick för att få åhörarna med sig på sin sida. Och retorik är ju bra och viktigt om man vill nå ut med någonting. Men Paulus säger att det där är inte särskilt viktigt. Utan det viktiga det är att Gud gör någonting när apostlarna predikar ordet. Det vill säga han sträcker ut sin hand och att hela människan rör vid människor och så. Och det där är väldigt viktigt, för det är några präster här i kyrkan, och komma ihåg det, att vi har blivit skolade i det att vi ska vara duktiga retoriker helst i alla fall. Och vi ska predika bra, vi ska lägga ner, och det är väldigt härligt och väldigt roligt att få beröm när någon tycker att man predikar bra, så då blir man glad, va? Och det är inget fel med det, men det är inte det som är grejen, utan grejen är att när vi berättar om detta, om Jesus, på ett bra eller dåligt, på ett enkelt eller svårt sätt, så räcker Gud ut sin hand och rör vid människor för att bekräfta sitt ord. Därför är det viktigt att vi håller oss till Guds ord. Och det är viktigt för alla andra också som berättar om Jesus, att man inte hittar på själv. För då blir det ingen som helst välsignelse med det, om vi börjar trixa och mixtra med det. Men om vi säger sanningen, säger det som Gud har sagt, då kan han bekräfta det som vi säger genom att gripa in i människors liv. Och då gör han det hela tiden. Och det är det som händer. Och det är det som då ber de alltså apostlarna här om, två saker. Fortsatt frimodighet fastän jag fick med en smocka. Man behöver resa på sig där. Och då behöver man sina kompisar kanske. Man behöver kanske debriefing. Man behöver gå till diakonen och gråta ut en stund kanske. Eller någonting. Men, och så behövs den här bönen. Att Gud igen ska ge sin kraft och ge sin frimodighet så att man kan fortsätta att vara lika besvärlig som man var innan. För man var inte besvärlig, det är bara de som säger att vi är besvärliga när vi pratar om Jesus. Vi gör bara bra när vi berättar om Jesus. Det har hänt som Jesus tidigare talar om i evangeliet. Han säger ju tidigare då att han sänder ut apostlarna som får in ibland vargar. Alltså, får in ibland vargar, är det en jättebra idé? Ska man inte göra så som missionen kanske gjorde under det brittiska imperiet och så som de engelska missionärerna, att det är lättare att åka till de länderna där vi också har våra arméer så vi är skyddade? Det är lättare att missionera där då. Och det är klart att det känns ju tryggare såklart, och det är lag och ordning och där och så. Men så gjorde inte Jesus. Han sänder apostlarna som får in ibland vargar. Och det är nog det mer normala sättet, det mer kristna sättet att missionera, utan säkerhet från staten. Att söka säkerhet från staten för det som vi ägnar oss åt här i kyrkan, det åstadkommer ingenting gott. Och det kan vi läsa i vår kyrkohistoria de senaste 500 åren till exempel. Vad som har hänt med Svenska kyrkan och så. Vi ska inte, i Gamla testamentet är det ju så här att Israels folk, när de känner sig otrygga, så söker de att gå i förbund med olika länder. Det kan vara Egypten och andra länder och så. Men Gud säger, ni ska inte söka er trygghet i världslig makt, utan ni ska förlita er på mig. Men vi är ju rädda ibland, så vi går i samma fälla som Israels folk folk gjorde. Och då händer någonting som är mycket värre än att få liksom stryk, så att säga. Då börjar det korrumperas inifrån istället. Så låt oss inte falla i den fällan. Låt oss inte förlita oss liksom på de yttre omständigheterna. Med oss går en som är mycket starkare än allt det där. Det kommer att bli bråk när Guds rike tas emot av vissa men inte andra. Och bråket kommer att skära rakt igenom alla sammanhang, till och med genom det som vi håller högst, genom familjerna, säger Jesus här. Din släkting kommer kanske att kräva någonting av dig som säger att du får inte följa Jesus i detta, det ena eller det andra. Och det är det sammanhanget då som Jesus säger att då får du inte älska din släkting, inte din mamma eller din pappa eller ditt barn mer än mig. De har inte rätt att kräva det där av dig. Och det är ingen som är bekänt av att du lyder den som säger följ inte Jesus eller följ Jesus lite mindre eller så. Så Jesus säger inte att du inte får älska din pappa. Det får du göra. Men han säger att du inte får älska din pappa mer än Jesus. Och det där distinktionen är jätteviktig. Vad är prioriteringen? Du ska älska Herren din Gud. Det är första största budet. Och sen ska vi älska alla andra också. Och mamma och pappa och vänner och så vidare. Men inte mer än Gud. Men sen får vi ju tänka på det också. Det är ju inte säkert att det blir bråk när vi börjar prata om Jesus. En del hör ju hur fint det låter. Och börjar gradvis förstå vem Jesus är. Som det stod också om folket här. Ledarna fattade inte det. De var för mycket inne på sin makt och sin anständighet och sitt ledarskap och sånt där som de höll på med. Men folket här, de tyckte att det var jättebra med Jesus. Så det är ju det som kommer att hända också. Det blir inte bråk överallt. Och sen när du går ut för andra gången då, att efter att du blivit fängslad och fått den där smockan och går ut fastän du har fått smäll, va? Då kommer folk ännu mer att förstå hur mycket det är värt för dig, det här som du står för. Att du står för det ändå. Så är du beredd, fastän du vet att förra gången så gjorde de så här med dig, eller de tog ifrån dig sig eller så. Och ändå fortsätter han. Det där som han håller på med, det måste vara något som är alldeles oerhört värt för honom. Och det är liksom den mekanismen som ligger bakom det här som man har sagt i kyrkans historia, att martyrernas blod är det bästa utsädet. Alltså detta att människor ger sitt liv, det är det som åstadkommer mest att fler människor kommer till tro. Och det kan vi också se, de som kan det här med missiologi, det är ju vetenskapen om hur det går till när man missionerar och så. De vet ju det, att förföljelse och väckelse går hand i hand. Vi tror ju tvärtom. Och tyvärr, alltså i Svenska kyrkan, när man talar om information och att nå ut och sådär, så finns det ibland så säger vi måste bli relevanta för människorna. Vi måste hitta det där som knyter an till vad människor tycker i vår tid och sådär. Då kommer de att vilja följa med oss. Det är fel. Det är ovetenskapligt. Alltså man behöver inte vara obegriplig onödan, det behöver inte vara, det är inte det jag säger. Men genom att hitta det som alla gillar och liksom bli en kameleont, så kommer ingen att tycka om dig. Och ingen kommer att lyssna på det du säger. För det är ingenting värt. För du säger inte någonting annat än det som alla andra redan säger. Och du vågar inte sticka ut. Så du har heller inget moraliskt försteg framför någon annan. Det moraliska försteg som man har när man har offrat någonting. Så låt oss inte alls leta efter vad som, eller i alla fall nästan inte alls, leta efter vad som går hem idag. Det är inte det handlar om. Låt oss inte, det var ju en artikel här i kyrkans tidning, som det fanns ju en del bra i den. Men det var ganska fördomsfullt inlett, måste jag säga. Det stod, ja, nu kommer vi in i Sankt Pauli kyrka och här har tiden stått stilla. Stod det eller något sånt där. So what? Vad spelar det för roll? Om tiden har stått stilla. Det kan stå stilla, vi kan vara moderna, vi kan vara omoderna, vi kan vara hur som helst. Men om Jesus är i centrum och det är tydligt, det som han står för och det som han gör, så kan vi vara hur töntiga som helst. Därför att Gud bekräftar sitt ord och han rör vid människors hjärtan. Låt oss inte söka efter den där relevansen så mycket, utan söka efter sanningen och kärleken. Eller kanske i omvänd ordning. Efter kärleken och efter sanningen. Det med, sen så är det ju vissa ord som Jesus säger här som vi kan tycka är väldigt hårda. Jesus säger, den som förnekar mig inför människorna ska jag också förneka. Den som förnekar mig inför människorna ska jag också förneka. Och det står där. Och det är jobbigt att läsa det för oss som har förnekat Jesus ibland. Men då får vi tänka på Petrus historia där. Han som den kvällen då Jesus greps, så förnekade han Jesus och tuppen gal när han hade förnekat Jesus 3 gånger. Men så står det ju efter uppståndelsen sen att Jesus kommer till honom och säger, Simon, Jonas son, har du mig kär? Och han frågar då om han älskar honom på 3 olika sätt, 3 gånger. Så Petrus får chansen att lika många gånger som han har förnekat, så får han bejaka och bekänna Jesus. Så att han har förlåtelse, det är klart, det har han fått. Men Jesus också satt honom i skola. Jesus är den stora pedagogen där. Så han låter honom också vara med om någonting, ställer frågor till honom som gör att han kan vända på det där syndiga beteendet av att fega ur. Och han får lära honom att svara ja, att göra det högt och tydligt. Och det ligger också bakom, det plus andens utgjutande på pingstdagen ligger bakom att Petrus och Johannes och alla de andra står där och tydligt bekänner vem de tror på, och de står upp inför hela världen, också sina fiender som har mycket mer jordisk makt än vad de själva har. I det här nya livet som Jesus vill lära oss in i, frimodigheten, vad är det mer vi ska göra i det nya livet förutom att bekänna Jesus? Jo, vi ska ta emot den helige ande, såklart, som alla troende gör. Och då kommer vi att känna en samhörighet med alla de andra som också är födda på nytt. Det är därför som Jesus säger, vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Dessa mina minsta, det är andra troende i evangelierna. Det har ni gjort mot mig. Och då menar han det bokstavligt, därför att han bor i dem. Och vi hör ihop med dem. Och det står ju också, tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var deras medfångar. På dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp. Hebreerbrevet 13:3 står det så. Varför då? Det är våra syskon är det som sitter i fängelse i Nordkorea. Eller som IS ger sig på. Eller någon annanstans i världen, eller blir mobbad på skolgården för sin tros skull. Det är ditt syskon. De som hade stora syskon i skolan, de klarade sig bättre när det var mobbingdags. Tycker jag man kan se när man tittar tillbaka på sin egen skolgång. Det är bra att ha en storebror när de är dumma. Jag har nog en del varit med om. Men man kan ju också som storebror, så kan man ju skämmas för sin lillebror. Så var det också i min familj. Jag är lillebror. Men det är bra att ha en storebror. Och vi hör ju samman på det sättet. att vi är födda på nytt allihopa, och därför känner vi en samhörighet när vi kommer hit till kyrkan, och det är härligt att ses, eller hur? Men det skulle också innebära att när vi åker i fängelse eller på olika sätt blir utsatta, så stöttar vi varandra. Om det händer din bror någonting, vad gör du då? Du lyfter luren, eller hur? Direkt. Det gör jag i alla fall. Det händer ju att de ibland oss finns som de som blir uthängda i pressen och sådär. Vad gör vi då? Gör någonting. Säg inte, det får någon annan göra. Nej, du kan också lyfta luren. Om det är någon i Gävle eller någonstans som blir uthängd för sin kristna troskull, eller står upp och därför tar sig ifrån sin tjänst eller någonting. Det kan hända i universitetsvärlden eller i kyrkan allra oftast egentligen, sådana där grejer. Då gör vi någonting för att det är min bror. Det finns någon amerikansk låt som heter så här. Eller där det är en strof som är så här. He ain't heavy, he's my brother. Han är inte tung att bära på. Det är min bror, eller hur? Det är så som vi skulle känna för varandra. Så det finns en djup samhörighet mellan Jesus och alla de som tillhör honom. Och vi delar också samma öde. Vi får föra ut ljuset genom evangeliet till de människor i världen som vill ta emot det. Men när vi gör det så kommer det också att bli en urladdning ibland. Men då är det två saker som är viktiga. Att vi vänder oss till Gud i bön om mer frimodighet och mer kraft. Och också att vi stöttar varandra. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Låt oss be. Herre, du är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig sviker. Till dig kommer vi nu med våra böner. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Kom till alla som oroas inför världens framtid. Gör oss villiga att arbeta för en rättvis värld. Vi ber för alla som saknar hem och trygghet i världen, för flyktingar och alla som drabbats av krig och naturkatastrofer. Låt alla människor få tillgång till rent vatten. Befria dem som är förtryckta. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, vi ber för dem som förföljs för sin tro. Kom till dem som är ensamma med sin tro, på arbetsplatsen, i skolan eller i familjen. Vi ber för de unga som vill följa dig. Kom med frimodighet till alla kristna. Vi ber om ditt beskydd för dem som hotas. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber dig, helga och förnya din kyrka i hela världen. Vi ber för vårt stift och vår biskop. Vi ber för vår egen församling och för vårt pastorat. Herre, led oss och hjälp oss att följa dig. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för hemmen i vår församling. Låt kärlek och trygghet råda där. Vi ber för alla sjuka och gamla. Låt vården och omsorgen genomströmmas av din godhet. Hjälp oss att skapa miljöer där människor kan mötas i samtal och gemenskap. Lär oss att inte utestänga någon människa. Vi ber nu tyst för de som bett om vår förbön. Tack för ljuset som lyser i mörkret och inte kan övervinnas. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Lovad vare du, Gud, som är vårt stöd och hopp till evig tid. Du sviker aldrig dina löften. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Tag emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus vår Herre. Dina heliga stöd i Kristi efterföljd vittnar om din underbara kraft. Du ger den svage styrka att bekänna sig till dig och stå fast i tron in till änden. Med alla martyrer, med änglarna och helgonen prisar vi ditt namn, tillber dig och sjunger.
Och lovad är du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du har berett oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända och uppehålla en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Vår Herre Jesus Kristus, den natt han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
Trons mysterium.
Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.
Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den heliga andes enhet, all ära och härlighet från evighet till evighet.
Amen.
som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Jesus sa, den som kommer till mig ska jag sannoliken inte visa bort. Kom, nu är allt tillrätt. Det finns glutenfritt bröd om man begär det.
Vi sjunger i de blå lovsångshäfterna som ligger i bänkarna. Vi börjar med nummer 66. Herren ska strida. Nummer 66. Vi fortsätter med nummer 23, allt som du har sagt.
Sorry, I'm missing.
nummer 55. Här är jag, sänd mig.
Vi har tagit emot vår Herres Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen.
Nummer 68. Jesus, konungarnas konung.
O Gud, låt föreningen med korsets offer ge oss kraft att vittna om dig med våra liv, liksom den helige Stefanos och alla martyrer gjorde, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Oh,
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Mässan är slut, låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje. Thank you.